Hej, jag heter William. Välkommen till Nine Nar Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Only Cognitive Behavioral Therapy Book You'll Ever Need är en praktisk självhjälpsbok av Andrei Nedelcu, skriven för läsare som vill förstå och använda kognitiv beteendeterapi, ofta förkortat KBT, i vardagen. Boken placerar sig tydligt i den populära genren för psykologisk självhjälp, men med fokus på konkreta verktyg snarare än abstrakt teori. Utifrån den tillgängliga beskrivningen handlar innehållet om hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop och hur man steg för steg kan förändra mönster som bidrar till depression, ångest, sömnproblem, påträngande tankar och ilska. Den vänder sig främst till personer som vill arbeta självständigt med såna svårigheter, men också till läsare som vill få en tydligare bild av hur KBT fungerar som metod. Bokens syfte är att göra ett etablerat terapiverktyg begripligt, användbart och tillgängligt utan att kräva att läsaren redan har en psykologisk utbildning. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, KBT som praktisk metod för vardagsproblem. Bokens centrala idé är att kognitiv beteendeterapi är mer än en behandlingsmodell för samtalsrum. Den är ett praktiskt sätt att förstå och hantera problem när de uppstår i vardagen. Det gör den särskilt relevant för läsare som vill ha tydliga verktyg snarare än lång teoretisk genomgång. KBT utgår från att tankar, känslor och handlingar påverkar varandra och att en förändring i ett led kan skapa effekt i de andra. I svensk kontext är det lätt att känna igen den här ansatsen från hur vården ofta beskriver egenvård och aktiv delaktighet, där patienten får redskap att arbeta vidare mellan kontakterna. Boken framstår därför som en självhjälpsvänlig introduktion till ett av de mest etablerade psykologiska arbetssätten med tonvikt på användning i verkliga situationer. Inte bara på begreppslig förståelse. För det andra, hur negativa tankemönster kopplas till depression och ångest. En viktig del av bokens innehåll är sambandet mellan automatiska tankar och känslomässigt lidande, särskilt vid depression och ångest. I KBT ses inte alla svåra känslor som problem i sig, utan som något som ofta förstärks av tolkningar som blir alltför negativa, snäva eller självkritiska. Boken tycks därför rikta fokus mot att upptäcka sådana mönster, ifrågasätta dem och ersätta dem med mer balanserade perspektiv. Det är en metod som är konkret och logisk, eftersom den inte kräver att läsaren först ska förstå hela sin livshistoria innan arbetet börjar. För många läsare blir detta en styrka eftersom det ger en tydlig startpunkt. Samtidigt ligger där en viktig skillnad mot mer allmän självhjälp. Eftersom KBT inte nöjer sig med uppmuntrande råd utan försöker förklara hur tankefel faktiskt håller kvar nedstämdhet och oro. För det tredje, sömnsvårigheter och behovet av beteendeförändring. Boken omfattar också insomnia, alltså sömnproblem. Vilket visar att författaren ser KBT som en metod som kan tillämpas långt utanför klassisk ångestbehandling. Vid sömnsvårigheter räcker det sällan att bara vilja sova bättre, eftersom oro, vanor och förväntningar ofta skapar en ond cirkel. Den KBT-inriktade logiken är därför att förändra beteenden som underhåller problemet, till exempel hur man förhåller sig till sängen, till kvällsrutiner och till den stress som uppstår när sömnen uteblir. Det är en användbar vinkling eftersom sömnproblem ofta blir värre när man försöker tvinga fram kontroll. I en svensk vardag där många lever med högt tempo, skärmtid och oregelbundna rutiner blir detta särskilt relevant. Boken lyfter därmed inte bara psykiskt lidande i snäv mening, utan också ett vanligt vardagsproblem där beteendeförändring kan göra tydlig skillnad. För det fjärde, påträngande tankar och ilska som mönster som går att påverka. Att boken även tar upp intrusive thoughts och anger visar att den vill vara bred i sin användning, men fortfarande följa samma grundprincip. Påträngande tankar blir ofta extra svåra när man försöker bekämpa dem med rädsla eller undviken. Och KBT erbjuder istället sätt att förstå dem som mentala händelser snarare än som sanningar eller hot. På samma sätt kan ilska ses som ett tillstånd som påverkas av tolkningar, kroppslig aktivering och vanemässiga reaktioner. Bokens värde ligger därför i att den inte behandlar dessa tillstånd som mystiska eller oföränderliga, utan som processer man kan lära sig att hantera mer medvetet. Det gör materialet särskilt användbart för läsare som vill få ett språk för annars svårfångade upplevelser. I en svensk läshorisont, där samtal om psykisk hälsa ofta betonar att normalisera och avstigmatisera, passar detta väl in i ett sakligt och praktiskt synsätt. Slutligen, självständigt lärande med verktyg som går att använda direkt. Boken verkar vara skriven för självstudier, vilket är en tydlig del av dess positionering i genren. Istället för att främst vara en akademisk genomgång erbjuder den sannolikt en vägledning som läsaren kan följa på egen hand, med fokus på konkreta övningar. Identifiering av mönster och gradvis förändring. Det är en viktig skillnad mot mer teoretiska böcker om psykologi, eftersom läsaren inte bara informeras utan uppmuntras att agera. För många är det just denna kombination som gör KBT-böcker attraktiva. De lovar inte snabb lösning på allt, men de erbjuder tydliga steg som kan prövas i vardagen. Det gör också att boken kan fungera både som introduktion och som stöd mellan andra insatser. Styrkan ligger därmed i tillgängligheten, i den breda användningen och i att den försöker översätta ett kliniskt etablerat arbetssätt till ett format som är begripligt för vanliga läsare, sammanfattningsvis. The only cognitive behavioral therapy book you'll ever need passar främst för läsare som vill förstå KBT på ett enkelt, konkret och användbart sätt. Särskilt om de kämpar med depression, ångest, sömnproblem, påträngande tankar eller ilska. Boken är också relevant för den som vill få ett första grepp om hur tankar, känslor och beteenden samspelar utan att behöva läsa en tung lärobok i psykologi. Det som särskiljer den från många andra böcker i samma genre är den tydliga bredden i användningsområdena, samtidigt som den håller fast vid en enda grundmodell. Istället för att sprida ut sig över många terapitraditioner koncentrerar den sig på ett etablerat arbetssätt som går att öva på i vardagen. För läsaren innebär det både intellektuell klarhet och praktisk nytta, eftersom fokus ligger på att känna igen mönster och pröva nya sätt att reagera. Som självhjälpsbok är den därför bäst för den som vill ha en rak, metodisk introduktion till KBT och ett stöd för självständigt arbete. Om du vill stödja Andrei Nedelcu, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!